Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Dnipro är Ukrainas fjärde största stad med sina 1 miljon invånare. Sommaren 2007 blir den lilla industristaden omskriven långt utanför landets gränser då polismannen Mykola Kupianski under en presskonferens berättar att 2 19-åriga män nyligen gripits misstänkta för att ha mördat upp till 21 personer de senaste 3 veckorna i området kring Dnipro. De brutala morden har satt skräck i området under juni och juli månad. Och när bilderna nu sprids på de 2 unga gärningsmännen är det många som frågar sig vad som kan ha drivit dessa unga män till ett sådant vansinnesdåd. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Den 20 april 1988 föds en pojke in i familjen Suprinuk och pojken får namnet Igor. Familjen har det gott ställt och allt talar för att Igor får en trygg och kärleksfull uppväxt. Hans pappa sägs ha jobbat som pilot för bland annat den före detta ukrainske presidenten, något som ska ha imponerat på många i familjens omgivning. När Igor börjar skolan kämpar han dock med skolarbete och han har svårt att få vänner och ofta sitter han ensam och tittar på när de andra eleverna skrattar och pratar med varandra. Tidigt märker lärare att Igor är utåtagerande och han sägs ofta ha provocerat fram bråk och slagsmål med de andra klasskamraterna. Något annat som väcker uppmärksamhet kring Igor är att han visar ett stort intresse för nazismen och han ser Adolf Hitler som en stor idol. Han pratar ofta om faktumet att han och Hitler delar samma födelsedag och det är något han är mycket stolt över. Det många inte vet är att Igor kämpar med många rädslor som han skäms för. Han anser att dessa rädslor är svagheter som han måste bli av med. Dels är han livrädd för höjder och trots att han ständigt verkar söka sig till bråk ska han också ha varit vettskrämd inför tanken att själv bli mobbad och slagen. I mellanstadiet började dock Igor umgås med 2 jämnåriga skolkompisar, vännerna Viktor och Alexander. Och snart bildar de 3 pojkarna en stark vänskapstrio och de gör det mesta tillsammans på dagarna. Igor känner att han kan prata om sina svagheter inför vännerna och snart inser han att han och Viktor delar samma fobi inför höga höjder. Vännerna bestämmer sig för att hjälpa varandra att bli kvitt den här rädslan. Och efter en hel del sökande på internet hittar Igor en metod som han tror ska kunna hjälpa honom och Viktor. De behöver se sina rädslor i vitögat och utsätta sig själva för de rädslor de har, för att sen kunna bearbeta och komma över skräcken för höjder. En dag kliver de därför ut på balkongen från en lägenhetsbyggnad på 14:e våningen och klättrar darrande över kanten där de nervös klänger sig fast för att inte ramla ner. Så här står de sen i timmar och tittar ner mot marken och försöker kämpa emot känslan av svindel och yrsel där de hänger ut över asfalten. Till slut bestämmer sig ungdomarna för att de är klara. Och när de kliver över balkongräcket och går in i lägenheten igen känner de sig starkare än någonsin. De har botat sin höjdrädsla. Exalterade och höga på adrenalin berättar de för kompisen Alexander om sin lyckade självterapi och säger att han också måste prova det här. Alexander lider nämligen också av en rädsla. Skräcken för blod. Han har berättat för kompisarna att han inte ens tål tanken på blod. Och att han till och med är rädd för att bada deras katt de har hemma. Med rädsla för att råka göra illa katten så att den ska börja blöda. Alexander går med på att låta vännerna testa sin nyfunna vetenskap på honom också. Och en dag beger de sig till ett område där de vet att det finns mycket hemlösa hundar som driver omkring. Tillsammans börjar de nu fånga in de hjälplösa djuren som de torterar och sedan avlivar för att Alexander ska lära sig att handskas med sin rädsla för blod. Även Alexander verkar tycka att metoden som Igor har hittat hjälper honom. Och snart har de tre vännerna hittat en ny, skräckinjagande, gemensam hobby. De återvänder ofta till området och fortsätter att fånga in hundar som de plågar och dödar. Och de dokumenterar det hela genom att ta bilder på sig själva med sina telefoner där de stolt poserar framför djurliken som de hänger upp i träd. På bilderna kan man också se hur de fotograferat nazistsymboler som de målat med djurblod på väggarna i området. Och på flera av dessa foton syns också pojkarna flinandes göra nazisthälsningen. Både Viktor och Alexander kommer från välbärgade och utifrån sett stabila familjer. Och innan de träffar Igor sägs det att de båda har klarat av skolan väl. Och det finns inga rapporter angående bråk eller andra problem. Men när de nu börjar umgås med Igor ändras det här. Och de tre pojkarna triggar varandra till att töja på gränserna. Och snart kommer de att utveckla sin drivkraft att bryta mot lagar och regler ytterligare. Ja, Igor, Viktor och Alexander spenderar mer och mer av sin fritid åt kriminella aktiviteter. Och snart ska de istället börja rikta sitt våld och nyfunna mod gentemot oskyldiga människor i deras omgivning. Vid 17 års ålder ska Igor till exempel helt oprovocerat ha attackerat en pojke på en cykel som han först misshandlar och sen snor cykeln ifrån. Den här cykeln ska han sen ha sålt till Viktor. En annan incident som beskrivs är att Igor och Viktor en kväll sitter på en hamburgerrestaurang när de ser en berusad man gå förbi utanför fönstret och de bestämmer sig för att råna mannen. De ska ha attackerat mannen genom att slå honom i sidan av huvudet med en sten. Något som genast ska ha fått mannen att svimma av och falla medvetslös ner på marken. Varpå Viktor och Igor har plockat på sig innehållet i mannens fickor. Några småpengar, två fotografier och sen flytt platsen. Det blir starten på en ny kvällsaktivitet för vännerna och en inkörsport till ett snabbt eskalerande våld. Alexander, han är med på några av de här rånen, men känner tidigt ett obehag inför vännernas våldstendenser. Och det kommer inte dröja länge förrän han börjar ta avstånd från Igor och Viktor. Och snart har han nästan helt brutit kontakten med sina tidigare skolkamrater.
Podplay. Hej, jag heter Nemo Hedén och jag driver podden Nemo möter en vän. Varje måndag möter jag Sveriges mest kända profiler.
Alltså de kan citera saker som jag inte ens känner igen längre. Jag kan inte de där citaten, men de kan de utan till.
Sveriges bästa gästlista.
Nej, det är absolut inte kul. Och det är också en sån grej som, snälla, låt mig slippa nu. Jag vill inte.
Sveriges främsta kändisar.
Nu ska jag testa ett skämt, hörrni, utan mer så här, bara ta upp en anekdot eller någonting jag tänkt på och så bara prata om det, och så märker jag att så här, folk skrattar och spinner vidare på det. Fan, det här kan man ju göra något redan.
Och jag får dem att berätta sakerna som de aldrig har berättat tidigare.
Förstå att hitta på en sån sak för att få en reaktion av människor. Folk tittar på det, folk pratar om dig.
Och då vet man, hade skrivit om mig överallt. Och det var liksom dålig stämning i familjen och jag mådde så jävla dåligt. Och jag tror att mamma till och med ringde mig och bara sa så här: du får fan med byta efternamn.
Alex Schulman, Johanna Nordström, Joakim Lundell, Robert Gustafsson, Carolina Gynning och många fler i Nemo möter en vän 2.0. Nytt avsnitt varje måndag. Finns där poddar finns.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah!
Podplay, en del av Power Media.
Igor och Viktor är nu 19 år gamla och har avslutat sina gymnasiala studier. Viktor studerar på deltid och jobbar extra som säkerhetsvakt, medan Igor, som är helt ointresserad av flera studier, ibland kör svart taxi med sin egen bil som han fått av föräldrarna i födelsedagspresent. Efter att Alexander lämnat umgänget har Igor och Viktor fortsatt att råna människor på Dnipros gator kvällstid. Och ofta har de utnyttjat Igors taxiverksamhet och gett sig på flera av hans kunder. Egentligen är ingen av dem i ett större behov av pengar, då de till stor del fortfarande försörjs av sina föräldrar. Men de gillar spänningen och känslan av makt som infinner sig när de ger sig på hjälplösa människor. En sommarkväll, den 25 juni 2007, kommer Igor och Viktor att ta sitt våld till en ny nivå och begå sina två första mord. Den 33-åriga Katarina är på väg hem till sin mamma, där hon ska spendera natten efter en trevlig middag tillsammans med en väninna. Plötsligt dyker två unga män upp från ingenstans, och det Katarina känner plötsligt ett hårt slag mot huvudet, och sen blir allt svart. Dagen efter vaknade Katarinas mamma tidigt på morgonen med en känsla av att något inte står rätt till. Hon upptäcker snart att dottern inte kommit hem och beger sig genast ut för att leta efter henne. Hon behöver inte gå långt förrän hon hittar sin dotters livlösa kropp mitt på gatan, inte långt ifrån bostaden. Det är blod överallt, och det är ingen tvekan om att Katarina inte längre är vid liv. Någon har misshandlat henne så svårt att hennes ansikte inte är igenkännbart, och polis kallas genast till platsen. Det kan konstateras att Katarina mördats och blivit slagen till döds av ett trubbigt föremål. Men inga spår efter den skyldige går att finna på platsen. Snart larmas polis till ytterligare en central plats i Dnipro, där en hemlös man har hittats brutalt mördad på en parkbänk. Mannen, som heter Roman, har liknande skador som den 33-åriga kvinnan, och han verkar ha attackerats kort efter attacken på Katarina. Även här finns det inte ett spår efter den som har bragt Roman om livet. 5 dagar senare, den 1 juli, larmas ukrainsk polis på nytt till 2 platser i den närliggande staden Novomoskovsk. Där har ytterligare 2 mordoffer dykt upp. Eugenia och Nikolaj har även de attackerats och slagits till döds utan några som helst spår efter mördaren eller mördarna. Det har nu blivit den 6 juli hemma i Dnipro och Igor och Viktor har 4 mord på sitt samvete. Efter att ha mördat deras första offer, det är Katarina, känner de ett rus de tidigare aldrig känt. De vill fortsätta. Och bara en timme efter att de mördat det är Katarina med en hammare har de gett sig på en hemlös man som sov på en bänk och slagit även honom till döds. Några dagar senare känner de återigen behovet att döda och åkte då till en närliggande stad där de valde ut 2 oskyldiga offer. 5 dagar passerar och Viktor och Igor, som känner sig oövervinnerliga, vill känna den där känslan av makt en gång till. Och på kvällen ger de sig in till centrala Dnipro för att leta nya offer. De anländer till en nattklubb där de sitter utanför och väntar på någon som ser ut att vara ett enkelt byte. Och in på småtimmarna vandrar en ung man ut från klubben och börjar promenera längs med gatan. Egor, som nyligen har lämnat den ukrainska armén, är nu på väg hem till sin mamma efter en kväll på stan. Helt omedveten om att han förföljs av 2 19-åriga mördare. När Egor befinner sig precis utanför mammans bostad attackerar Igor och Viktor honom med sin hammare, slår honom upprepade gånger tills han faller livlös ner på marken och vännerna beger sig snabbt därifrån. Runt hörnet får Igor och Viktor plötsligt syn på en kvinnlig nattvakt som är ute och patrullerar. Och när hon ser de 2 männen börjar hon istället att gå rakt emot dem. Igor gömmer hammaren under sin tröja och när de står ansikte mot ansikte med vakten beslutar sig Igor för att attackera henne också. Han drar fram hammaren och börjar slå. Kvinnan, som är den 28-åriga Elena, ramlar snart ihop och trots att hon inte längre rör på sig fortsätter Igor att slå och slå otaliga gånger. Och sen springer han och Viktor ifrån platsen. Trots att de nu begått 2 brutala mord och är täckta av sina offers blod har de inte fått nog. Och kort efter att de mördat Elena får de syn på 3-barnsmamman Valentina. Utan att tveka slår de ihjäl henne också innan de beger sig hem för natten. Ja, Igor och Viktor har nu mördat 7 personer inom loppet av 11 dagar. Och än så länge har polisen inte kopplat ihop de 7 morden med varandra. Och de har heller inte några spår efter mördarna. Ibland rånar Igor och Viktor sina offer, men det verkar inte vara anledningen till att de så brutalt mördar oskyldiga människor. Det har blivit som en nöjesjakt för vännerna och de njuter av känslan att vara de som styr och bestämmer. De verkar också vara helt orädda för att bli påkomna då de flesta morden sker på öppna platser. Och när dödandet nu fortsätter börjar Igor och Viktor även att ge sig på personer under dagtid. Och snart ska de också börja fotografera och filma delar av de här hemska attackerna. Redan dagen efter mordnatten den 6 juli beger sig Igor och Viktor ut på jakt igen. Men den här gången går det inte som vännerna har tänkt sig. Och följande händelse är en av orsakerna till att polisen till slut börjar rikta sina ögon mot Igor och Viktor. Vi går vidare. En sommardag i juli är de 14 år gamla vännerna Andrei och Vadim ute och fiskar när de plötsligt blir övermannade av två äldre killar de aldrig sett tidigare. Killarna slår hejdlöst mot de båda vännerna som försöker skydda sig mot attacken. Men snart ligger Andrei livlös och blodig på marken. Vadim däremot har lyckats slita sig fri från angriparna och eftersom han känner till området lyckas han fly och hitta ett gömställe där han stannar tills de två killarna gett sig av. Andrejs liv kommer inte att kunna räddas. Men Vadim, som sett angriparna klart och tydligt, beskriver de två gärningsmännen för polisen. Till en början tror dock inte poliserna på Vadims historia, då de anser det osannolikt att någon skulle attackera två pojkar helt oprovocerat på det här sättet. Och de misstänker istället att det är Vadim som har slagit sin vän till döds. Men snart får polisen höra om fler liknande attacker i området. Och nu börjar de koppla ihop morden. Och de inser att de är på jakt efter två seriemördare som i en rasande fart dödar människor som kommer i deras väg. Vadim släpps fri och polisen startar upp en massiv mordutredning. Och nu är det bråttom att hitta de två mördarna som redan tagit livet av 8 personer. Samtidigt är Igor och Viktor helt ovetande om att polisen är dem på spåren. Och vännerna fortsätter sina vansinnesdåd. Den 12 juli är de på jakt igen och överfaller en 48-årig man vid namn Sergej. Sergej är ute och åker med sin motorcykel och har planerat att hälsa på sin son och hans barn på vägen hem. Men när han aldrig dyker upp på sonen och inte heller kommer hem som planerat blir hans hustru snart orolig och ringer polisen. Polisen förklarar för hustrun att de inte gör något förrän 72 timmar har passerat efter försvinnandet. Och hon beslutar sig för att själv försöka hitta maken. Kommande dagar sätter hon upp bilder på Sergej och hans motorcykel runt om i bostadsområdet med texten saknad. Och snart blir hon kontaktad av en person som säger sig ha sett Sergejs övergivna motorcykel in till ett skogsområde i närheten. Hustrun lyckas lokalisera motorcykeln och en bit in i skogen gör hon en fruktansvärd upptäckt. Hon hittar makens livlösa kropp på marken. Och trots att hon ser på kläderna att det är Sergej är det omöjligt att känna igen honom då han har blivit slagen och torterad så illa att han inte längre ser ut som sig själv. Polis larmas till platsen, men ännu en gång hittas inga spår som kan föra dem närmare de två seriemördarna. Det är först den 14 juli efter mordet på den 45-åriga Natalia i en liten grannby till Dnipro som polisen gör nästa framsteg i utredningen. Igor och Viktor, som nu är helt orädda och tror att de står över lagen, överfaller Natalia i dagsljus och öppen gata när de kommer åkande på sin skoter. Likt andra attacker slår de ihjäl kvinnan med en hammare och sen flyr de platsen på hennes skoter. Denna gång har flera personer bevittnat mordet och när polisen anländer kan vittnena tydligt beskriva Igor och Viktor för konstaplarna. Dessa beskrivningar matchar väl med Vadims signalement av sin väns mördare. Och nu kan en tecknare rita en fantombild som sprids i området kring Dnipro. Samtidigt har polisen en lista över stulna telefoner och andra värdesaker som tagits från mördarnas offer. Och de har en nära kontakt med pantbanker i området för att vara redo att rycka ut om någon skulle försöka sälja något av stöldgodset. Den 23 juli 2007 får polisen äntligen utdelning för sitt hårda arbete. En av offrens mobiltelefoner, som har varit avstängd under en längre tid, ger plötsligt signal. Och polisen kan snart se att telefonen har satts igång och befinner sig på just en pantbank i närheten. De beger sig snabbt till adressen där de kan gripa Igor och Viktor i färd med att försöka sälja den stulna telefonen. Männen matchar fantombilden väl, och det ska inte dröja länge förrän både Igor och Viktor erkänner sig skyldiga till både mord och rån. Ja, den 23 juli grips alltså Igor och Viktor slutligen av polisen. Och då har de hunnit begå ännu fler mord än de 10 som beskrivits hittills. Det är ytterligare 11 mord som polisen tror att vännerna har begått. Och när de konfronteras med uppgifterna erkänner de sig skyldiga till att mellan den 25 juni till 16 juli 2007 mördat 21 personer. Kort efter gripandet grips även Alexander, Igor och Viktors tidigare skolkamrat och kompanjon. Och i juni år 2008 startar rättegången mot de 3 vännerna. Igor och Viktor står åtalade för mord, väpnat rån och djurplågeri, medan Alexander är åtalad för 2 stycken väpnade rån. Igor, som initialt har erkänt sig skyldig till morden, har nu tagit tillbaka sitt erkännande och menar att han är helt oskyldig, medan Viktor och Alexander fortsatt tar på sig skulden för sina brott. Viktor menar dock att han har varit rädd för Igor, som Viktor menar är den som styrt attackerna och varit den drivande kraften i duon. Något som Igor själv inte håller med om. Under rättegången presenterar åklagaren omkring 300 bilder och 2 filmer från Igor och Viktors telefoner, som bland annat visar fruktansvärda bilder på skadade och avlidna djur. På bilderna kan man också se att vännerna dykt upp på vissa av sina offers begravningar och minnesstunder, där de fotograferat sig själva när de pekar finger åt minnesplatsen eller klättrar på och poserar framför olika gravstenar. De 2 filmerna som sen visas i rättssalen chockerar alla. Och vissa personer i rättssalen behöver lämna rummet då de inte klarar av att se det filmade materialet. En film visar hur de unga männen torterar en liten vit kattunge medan de skrattar och pratar högljutt. Och den andra filmen visar sig vara en full dokumentation av den 48-åriga Sergej som torteras och dödas. I filmen ser man hur Sergej ligger på marken i ett skogsområde, fortfarande vid liv, medan Igor och Viktor misshandlar och torterar honom med bland annat en hammare och en skruvmejsel. Detta pågår under 4 minuter och vännerna skrattar och kommenterar hela förloppet tills man ser att Sergej slutligen avlider. De fortsätter sedan att filma och man ser hur de tvättar av hammaren med vatten från en vattenflaska, samtidigt som de lugnt diskuterar vad de precis har gjort. Sen sätter de sig i sin bil och lämnar den sargade kroppen i skogen. Media rapporterar om Igors och Viktors ondska. Och under rättegångsprocessen råkar filmen på Sergej på något sätt läcka ut till allmänheten. Och plötsligt kan alla ta del av hans fruktansvärda öde. Miljontals människor ser filmen på mordet och online får den namnet Three Guys, One Hammer. Filmen dyker upp i människors internetflöden med rubriker som "Se om du kan behålla din frukost efter att du sett det här." I februari år 2009 faller rättens dom. Baserat på bland annat den massiva bevisföringen i form av bilder och filmer samt blodspår från vissa av offren på de tilltalades kläder döms både Viktor och Igor till livstidsfängelse. Alexander döms till 9 års fängelse för sin medverkan i 2 väpnade rån. Efter att domen fallit säger Alexander, citat: "Om jag hade känt till den grymhet de var kapabla till hade jag inte ens gått nära dem under pistolhot." Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Klippare var Oliver Bergman. Manusförfattare Tove Wahlne.
Podplay, en del av Power Media.